När vi bandar nu så vet ni, det är 10 månader till julafton. Har ni hört något mer osexigt?
Ja, det var irrelevant på många vis.
Jag tänkte om det finns, jag vet men jag tänkte om det är någon som längtar efter julen och tycker det är lite tungt just nu, så det är bara 10 månader kvar.
Är inte just de som hatar att höra det där mest.
Joel Forsbacka, härligt att se dig.
Detsamma.
Peter Al-Fakir, Peter, hello.
Ja, hallå, hallå.
Du är vår modereporter idag från Stockholm.
Jo, det är liksom någonting som jag har börjat irritera mig på, någonting otroligt, och det är vuxna människor som klär sig som barn och det som då ibland kallas för kidcore.
Vad har du på dig själv just nu?
Mjukisbyxor och en arab t-shirt.
Mm. Vad är en arab t-shirt?
Har ni varit i Mellanöstern? Svar nej. Men i vilket fall så, vad heter det, har man under skjortan, för det är så varmt så man vill spara på skjortan så länge som möjligt, så har man en tunn t-shirt eller en sån här wife beater linne. Men jag brukar föredra en tunn t-shirt, och det är en väldigt, väldigt speciell och tunn kvalitet på bomullen som oftast har en ganska stor urringning för att det inte ska liksom krocka med nacken.
Ah, jag fattar. Det låter ganska skönt.
Såna brukar jag köpa när jag åker till Damaskus. Nu är det hemskt länge sedan, men jag sparar ju alltid.
Bra, bra. Jag kan berätta, Peter, du ser inte nu, men Joel Forsbacka är inte alls infantilt klädd. Du ser ut som en konstnär. Svarta kläder, väldigt stiligt. Du är svart från topp till tå, va?
Ja, jag kan ibland känna att det är lite barnsigt också när man klär sig som sitt yrke. Det är som att en sotare kommer med sot i ansiktet eller bagare med mjöl på kinderna. Och jag är idag klädd i svart för jag är ju skådespelare.
Du skulle också passa att du skulle vara liksom, jobba på en modellagentur på något
Tack.
Sätt.
Tack! Jag tänkte faktiskt på det när jag kom, när jag såg mig själv i spegeln i hissen här i morse. Nu ska jag prata om mode också på något sätt. Och vem är jag att göra det, när jag tänkte när jag såg mig själv i spegeln. Men jag tänkte alltså prata om den dokumentärserien Reality Check, Inside America's Next Top Model. Och jag tänkte prata om varför den, trots att den då innehåller ganska välplacerad och vettig kritik, ändå missar sitt mål. Och jag tänkte fråga mig ifall alla andra dokumentärer om mediepersonligheter missar målet.
Och jag kommer att prata om mitt stora nya intresse. Jag förutspår att sumobrottning inom kort kommer att bli väldigt populärt. Inte bara i Japan, utan globalt och faktiskt speciellt här i Europa. Därför att nu i mars, när nästa stora turnering i Japan startar den 8/3, så får vi antagligen den första europeiska stormästaren någonsin. 21-åriga Aonis Hiki Arata från Ukraina har stora möjligheter att bli Yokozuna, alltså nå den högsta rangen inom sumobrottning. Och hittills har bara 75 sumobrottare i historien nått den här nivån. Det tänker jag från en ung kille från Ukraina. Jag kan inte tänka på någonting annat. Wow! Men jag tycker att vi börjar med det där toppmodell.
Ja, America's Next Top Model debuterade 2003. Minns ni detta?
Jo.
Och minns ni den här tiden? 2003.
Är det Tyra Banks? Nej.
Ja, det är det.
Jo, jag kommer ihåg.
Ja, och 2003 Beyoncé's Crazy in Love spelas, 50 Cent's In the Club spelas, Kill Bill kommer ut. Själv går jag och ser Disneys Björnbröder på bio, för 2003 var jag 9 år gammal. Men jag har alltså inte varit på det här Tyra Banks-tåget från början. Dock minns jag ju från min barndom hur det snurrar på tv. Det gjorde ofta och det gjorde länge. Det sista avsnittet av America's Next Top Model sändes 2018, kan ni tänka.
Nej, jag var förvånad att det höll på så länge, för att det hade nog säkert börjat gå lite utför
det. Det var ingen som såg det sista avsnittet.
Just det
dalade något djävulskt. Men
det har alltså varit en liten hiatus då tills nu med den serien, eller de har återupplivat den, eller vad är det som händer?
Nej, nu, vad som har hänt nu är att en dokumentär har kommit ut. Den heter Reality Check, Inside America's Next Top Model. Den dokuserie är på 3 delar och den finns på Netflix. Och den, ja, går igenom dess kronologi, men framförallt vad som hände i det där den här programmet. Vad som har förmodligen hänt, eller de lyfter också upp det i den dokumentären, är att under pandemin så börjar unga människor titta på America's Next Top Model och förfasades över de olika brotten mot mänskligheten som skedde där. How could this have aired? Vad är det som händer här? Det här har åldrats som mjölk, etc. Och därifrån har det, då, det har lett till en dokumentärserie idag. Och den finns ute nu. Den här serien ger i första avsnittet en ganska, en för mig välbekant dålig smak i munnen av att nu ska ännu en mediemogul få sin egen dokumentär att försvara sig i, få det här space att göra avbön. Och Tyra Banks då, modell, talkshow host, nu för tiden glassentreprenör, vet ni.
Ja, ja.
Hon säljer glass i Sydney. Hon bor i Australien och säljer glass. Hennes glassmärke eller kedja gör warm ice cream, som är ljummen glass. Så det går bra nu. Först trodde jag att den här dokumentären var hennes påhitt, alltså Tyra Banks påhitt, då. Men det blir ganska snabbt tydligt att det inte kan vara det, för hon, som man säger på i Nykabi, talar sig i påsan. Alltså hon lyckas inte riktigt ursäkta någonting vad hon har gjort och bara kriminalisera sig mer och mer vad det lider. Och hon begick ju en hel del synder under 00-talet. Alltså tanken med America's Next Top Model, enligt Tyra i alla fall, var att visa modevärldens behind the scenes och erbjuda kanske mentorskap till unga oerfarna modeller. Hon var ju själv då, är väl stor modell själv, eller var i alla fall då. Och kanske ge utrymme åt andra kroppar, kanske någon som inte pinsmal, kanske någon som är icke-vit. Men vad som dock följde var någon sorts slippery underhållningsslope. Där det gick inflation i konstiga challenges och freaky tv. De hängde modellerna från taken och de satte spindlar och ormar på dem. Och, för det var vad de var rädda för. Liksom. De skulle hela tiden höja ribban och förödmjuka dem då.
Ja, för att göra bra tv helt enkelt.
Ja.
Den värsta av dem där, så att just att de tog reda på deras största rädslor och trauman, och säg om det här, jag tar bort från dig nu. Och den värsta var att en av flickornas mamma hade blivit skjuten.
Ja.
Och då måste man, av någon konstig anledning så skulle man iscensätta att hon skulle vara på en fotoshoot där hon skulle låtsas att hon hade blivit skjuten i huvudet.
Ja, ja.
det här är strålande tv.
Ja, det får man ju ändå ge dem, att det var ju underhållande tv, men det är ju på bekostnad av de här unga damerna naturligtvis, och inte bara sådär i misstag, utan just som du säger, att de hade grävt fram dirt. Är du rädd för att bli levande begravd, då ska vi göra en gravfotoshoot och så vidare. Så de var ju ute i ohederligt ärende, för att vara generös då. Och varje vecka ska de ju då kärskådas för sina äckliga kroppar som de har och kallas fula, och deras tänder är fel och deras kroppar är fel och de är för smala och de är för tjocka etc.
Bred rumpa sades ofta. Och den, när jag såg den här dokumentären, så den skar riktigt i min hjärta, för att på den här tiden skulle man ha liten rumpa, sen kom ju den stora rumpa. Men bred rumpa var det fulaste man kunde säga åt någon. Och jag kom typ i mitt minne fick jag sån här från lågstadiet, hur jag var så rädd att fatta i tavlan och skriva, för att då skulle någon se min rumpa. Jag minns att i lågstadiet hur jag drog den där college-tröjan så den skulle vara ovanom rumpan.
Så den skulle se bred ut.
Så att ingen skulle titta på den överhuvudtaget. Ja. Och den där rädslan att någon skulle säga...
Nu...
Ja.
Så nu vet vi vad din challenge skulle vara då på topp. Ja.
Det skulle väl ha varit något sånt.
Rövbaserat.
Gå fram till tavlan och...
Men sen fick jag ju anorexi och började träna. Så det där, sen skulle jag säkert ha kunnat gått fram till tavlan, för att jag hade så liten rumpa sen. Ja.
En massa sånt. Alltså absolut, det ska vara din challenge. Ja. Vissa av de här tjejerna tvingades till tandkirurgi för att få fortsätta i tävlingen, för att bli, ja alltså det kanske... är underförstått, men tävlingen var alltså vem ska bli America's Next Top Model. De gör photoshoots och så har de en jury som granskar de här fotona, och sen försvinner en efter varje avsnitt. Och till sist så är det en kvar som är den bästa modellen då. Så det är en skönhetstävling.
Men var det alltså någon som blev America's Next Top Model? Var det någon som lanserades på det här sättet?
Ja, 24 stycken de facto. Det gjordes ju 24 cycles.
Som sen fick en livskraftig karriär inom modevärlden.
Nej.
Det
behandlas också i den här dokumentären vad som händer sen när man vinner America's Next Top Model. De facto så fanns det ett stigma kring de här modellerna i efterhand. De fick kanske inte sina jobb eller de fick inte ens möjligheten att gå och visa sig till olika modehus för de hade ett stigma av reality-tv. Vi kan inte anställa henne. Hon kommer med ett eget brand som stör brandingen. Som, ja, modellvärlden är ju branding. Och då kan inte man komma med sin egen Tyra Banks stämpel på sig. Det var problemet där. Så hela projektet var ju dödsdömt från början, visade sig. Jag som då pojke, nu vuxen man, har ju aldrig då upplevt direkta påföljder av America's Next Top Model. Men som vi var inne på här, jag gissar att alltså de flesta tjejer som såg på det har alltså en omedelbar relation till det. Inte en sån indirekt, att ja, det var en sån tid, utan om man frågar en tjej som tittar på tv på 00-talet så tror jag att de kommer ha liksom en känsla inför America's Next Top Model. Då i förlängningen till sin kropp och kroppshat. Modellerna i det här programmet svimmar ju alltså bokstavligen av undernäring. Folk som vägde 40 kilo kallades plus sized. Den tonen överhuvudtaget var vidrig, också för den goda tvns skull. Och det var ju 00-talet, och sånt fanns på andra ställen också, såklart. Men jag undrar om inte America's Next Top Model var den mest inflytelserika källan till kroppshat i sin tid.
Ja, absolut. Men det var såna tider att jag minns att jag ändå tyckte att Tyra Banks, då när det hände, alltså tyckte jag att hon faktiskt försökte göra något bra, för att det var lite större modeller. Då var ju alltså gravt ett stöd, hade varit det redan länge, så jag tyckte ju bara att det var positivt och fint, och den där alla kommentarer kändes högst normala. Och sen måste man ju komma ihåg också att att modellerna, och en skicklig modell så är ju inte sin kropp, utan den ser det som ett verktyg. Att, men de här människorna var ju inte proffs, utan det var unga människor som skulle bli modeller. Och det där som kanske inte, eller såklart inte hade den här indelningen att det här är mitt verktyg, utan de på riktigt, det är svårt att inte, om någon kritiserar din kropp, det är svårt att tänka att det inte är du. Att det är bara ett verktyg. Och sen att det gjordes alltid inför hela världen. Men jag har inte för en sekund reflektera att det här skulle vara lite fräckt eller lite elakt eller någonting.
Okay.
Utan först nu så säger jag, oho, nej men usch.
Jag tror man får se det som en skala. När den där kom då, som du sa, 2003, så visste man ju hur modevärlden hade sett ut på 80- och 90-talet innan. Och då var det ju bara utnyttjande av kvinnor, det var kokain vid varje shoot och alltihopa. Så på den tiden kanske det såg som progressivt på något sätt. Speciellt det här med att inkludera kroppsformer och icke-vita.
Jo.
Så ett steg framåt, men idag i backspegeln så kanske vi tycker att det är något helt annat.
Jo.
Ja.
Men det var ju också reality, liksom, vad heter det, reality-tvns guldålder. Allting skulle vara reality-tv.
Ja,
det var inte bara toppmodell, det var ju allt möjligt annat. Man skulle banta, det var ju survivor, man skulle överleva på en ö. Allting var...
Fear Factor.
Fear Factor, det var ju... toppmodeller med Fair Factor styrk på.
Jag tänker nog också på Biggest Loser kanske, som en sån motsvarande. Men jag undrar om inte den här reality-faktorn i det här gör att inte bara America's Next Top Model var en produkt av sin tid, utan faktiskt ett eget maskineri. Som, alltså, man fick aldrig glömma sin egen kropp på 00-talet. Fast ändå handlar om inklusivitet eller icke-vita eller plus-sized. Ingen är ju plus-sized i America's Next Top Model. Men det fick man fick inte glömma att man går runt med en kropp och den ska ses på. Jag undrar om det där det kanske är realityn man ska skylla på, och inte Tyra Banks där. Men i förlängningen då, Tyra Banks såklart.
Ja, man kan ju inte vara så där kritisk till att ett program som handlar om utseende är utseendefixerat.
Nu om skaparna påstår att det handlar om mentorering och att stödja unga tjejer. Det här reagerade jag dock på när jag såg den här dokumentären. Alltså den här argumentationslinjen att så var det förr i tiden. Och det lyfter Tyra Banks mycket. Tyra Banks får ganska mycket utrymme att försvara sig. Och hon tar inte riktigt den chansen. Hon verkar lite delulu. Och pratar mycket om att det här var, så här var det då. Och det säger vi nog också här, att det var ju så då. Men vad jag reagerade på när jag tittade var att argumentationslinjen, så var det förr i tiden, håller bara om det är bättre nu. Alltså Tyra Banks försvarar sig med att programmet var en produkt av sin tid. Men den här tiden vi lever i nu är ju värre. Har ni tänkt på det? Alltså proarna lever ju och mår bra.
Jo.
Vi tog inte död på det alls. Och kränkande av kvinnor har inte försvunnit någonstans. TikTok svämmar över av förnedrande klipp. Och självhatsdoktrin. Sensationalism i tv tog inte slut med America's Next Top Model alls. Så om det var en produkt av sin tid, vad är det nu då? Är det bra nu? Det skulle jag alltså inte påstå. Jag är inte nöjd med världsläget. Och jag ser på den här dokumentären och får en sån här grop i magen. Att Tyra Banks säger att det var sämre förr. Är det bättre förr? Alltså var det bättre förr? Det skulle inte vara kul alls. Att man skulle längta till 00-talet. Det vidriga, hemska 00-talet. I och för sig mådde jag bra då. Jag såg Björnbröder. Jag var 9. Varannan film som kommer ut i år på bio är en sequel. En förgången franchise. Alltså, jag börjar bli riktigt trött på den här med nostalgi. Som ni märker. Men också, det här kanske självklart, den här retro-trenden som vi nu ser har ju också tänder bakåt i tiden. Unga människor ser på America's Next Top Model i pandemin och är sådär, hej, det där var fucked up. Eller Diddy-dokumentären, vad som hände Britney, etc. Alltså Gen Z är jätteskickliga på att se kritiskt på 00-talets brott mot mänskligheten. Och millennials är deras producenter när det görs dokumentärer. Alltså det är vi unga som är skyldiga till det här tillbakablickandet. Ju. Men jag kommer inte runt att samma problem som det finns med nostalgi finns också i det här kritiska tillbakablickandet. Alltså, det var skit förr men nu är det bättre. Kan vara potentiellt ganska farligt. I bästa fall missledande. Det finns en sån här historiekink liksom. Jag tror den står på true crimes axlar, etiskt tveksamma axlar, att på något vis gräva i gamla seriemördare eller vad Diddy har gjort eller vad som hände Britney eller America's Next Top Model, att vi får liksom se på någonting hemskt som var då men inte nu. Och jag ser inte hur det löser problem idag och i synnerhet inte i framtiden. Vi lever ju i en tid där konsekvenser är ganska främmande, trumpism och annat. Så jag tror att vi bara sätter oss i en situation där vi kan... Det enda som händer är att vi blir oroliga för att det görs en dokumentär om oss om 20 år.
Det är straffet.
Den enda konsekvensen som finns är att någon på Netflix är sådär, hej, Joel Forsbacka var fucked up på 20-talet. Men annars har jag inte lärt mig någonting. Och framförallt inte gjort någonting åt nuläget. Så det är väl så här det blir då man låter folkets rättegång gälla lite. Att vi är jätteskickliga på att döma varandra, men vi misslyckas med att rehabilitera, tror jag. Alltså vad har nu den här Diddy-dokumentären hjälpt offer, eller hjälpt trafficking, eller hur vi ser på musiker idag? Jag vet inte. För, alltså cancel culture är inte liksom en hel lösning. Kanske vad jag försöker säga. Vår kollega Joppe Dikert skrev en text om den här dokumentären för Svenska Yle förra veckan. Hon frågade sig varför då ingen stoppa America's Next Top Model. Varför gjorde ingen någonting åt det? Och det är en jättebra fråga. Men vi borde också ställa den här frågan idag. Alltså varför lyckas ingen lösa illamående och depression, kroppshat, jargong om en tuff bransch finns fortfarande. Vi lever alltså i Ozempics tid, inte kroppspositivismens tid. Det tror jag vi måste vara jätteärliga med. För vi verkar inte göra någonting alls åt grundproblemet att inte alla kroppar är vackra. Alltså vi har inte kommit någonstans, menar jag.
Nej, men det vi är på väg åt så bra håll. Det är sån extrem backlash nu på gången, som är kanske större än en backlash. Alltså, jag trodde aldrig att det här skulle hända igen. Det är som när det var förut som värst, alltså den där smalhetsen.
Ja.
Men jag förstod inte riktigt, vad tyckte du om den här dokumentären då? Är det någonting man ska se på eller inte? Bara väckte det onda, liksom, dåliga känslor hos dig?
Nog kan man se den, för det kanske framförallt så att man kan lämna America's Next Top Model bakom oss. Men jag tycker att vinkeln i den är liksom undflyende från dagens problem. Så är det ju ibland med nischade grejer och dokumentärer, att de behöver inte lösa allting, men problemen som lyfts i America's Next Top Model, eller i den här dokumentären om America's Next Top Model, de problemen kvarstår i dagens samhälle, och de vinkeln är att tänk vad sjukt att det där hände. Och jag tror att när vi tittar på den dokumentären så borde vi verkligen ha en nutidsblick på. Och det gör inte dokumentären alls. Den hjälper inte oss. Så om du ser den, så ser den med frågan, finns det här idag? Och kanske, alltså Tyra Banks kanske är på väg att bli cancelled nu. Hon kommer inte alls i något vackert ljus där. Men grejen är att jag inte riktigt bryr mig om hon blir cancelled eller inte. För om målet är att undkomma kroppsshaming nu, så ska nog inte vad Tyra Banks gjorde på 00-talet vara måltavlan. Utan det är var kroppsshaming finns nu som ska vara måltavlan. Så om 20 år kommer de göra en dokumentär om alla Netflix-dokumentärer som gjordes under 2018-2028, och vilken moralkorrupt cirkus det var. Vi löste ingenting med att se på dokumentärer.
Jag tänker att ganska passligt far vi nu från modellernas uppgift, vilket är att bära då kläder. De är ju klädhängare, så då skulle vi kanske kunna gå över till mode.
Jo, jag som gammal modeguru då. Mm. Visste ni att jag försökte lansera mitt eget klädmärke någon gång där på 00-talet, men det gick åt helvete. Barbar Fashion hette vi, men det var ju shit. Vilket fall.
Jag pratade om det någon gång, så jag vet. Jag vet det här konceptet.
Ja, men i alla fall, jag hör ju att Joel är gammalt modelejon. Mm. Och jag vet att ni också kanske hänger med med fashion, men det är ju inte så, det är ju inte så som det var förr, precis som ni pratade om Tyra Banks och så. Mm. Vad hände till exempel med Helsinki Fashion Week och så där? Minns ni att när man kunde se Madonna på sig en viss jeansbyxa, så hade precis alla andra människor det dagen efter. Mm. Det har liksom blivit en slags decentralisering av mode och en balkanisering då, man allihopa har sina egna influencers, sina egna subkulturer, subkategorier. Men vad som sker då paradoxalt är att vi allihopa liknar varandra. Mm. Konstigt nog. Så att jag kan konstatera då att inte bara jag, men vi har slutat bry oss om mode, eller?
Nej.
Är fel. Bryr man sig om mode?
Ja, nog bryr man väl sig om mode, men jag tror det är precis som du säger, att mainstreamen är stark och bred på det sättet att vi ser allihopa likadana ut, men inom såna mainstream subkategorier.
Just det.
Så man kan, det blir en sån nästan en stereotypi lek att man, ja, där kommer en rockare och där kommer en in-girl och där kommer en sån och en jock och så vidare. Men de, ja, så man liksom kan se, man har lätt att känna igen vilken influencer man har följt liksom.
Jag blev ju mer intresserad av mode ju äldre jag blir, för att när jag var yngre så var jag ganska sådär känslig, att jag vågar inte testa riktigt sjuka saker, för att folk skulle alltid kommentera då. Det var inte bara det där bred rumpa, utan folk skulle alltid kommentera ens utseende, att oj, du har på dig då en sån här konstig något. Och jag ville inte ha den där kommentaren om min kropp eller mina kläder, så jag klädde mig ganska så där basic alltid. Ja. Alltså så neutralt som möjligt. Men nu på äldre dag så kan jag sätta på mig i princip vad som helst. Mm. Och därför är jag mer intresserad av modet, att jag vågar mera.
Det låter ju bra, men jag tänker på det här med att alla nu mera, det finns en större tillåtelse att klä sig som, precis som man vill, för ingen vet vem man har som subkategori eller influencer, men det har ju också lett till en rad avarter då. Mm. Och då kom jag in på den här grejen som väckte mitt intresse, och det är att Lego och Crocs har ett nytt samarbete, och det är ett par plasttofflor som ser ut som stora röda Lego-bitar. Har ni sett dem? Nej, kanske.
Jo, de är underbara. Jag älskar dem.
Men skulle du kunna tänka dig att ta sporran till Pasila i ett par sådana här plasttofflor? Skulle du kunna gå med dem till jobbet?
De är lite på gränsen. Alltså, de är ganska... De är liksom, det blir inte riktigt fashion, utan det blir liksom humor.
Man blir som en clown, eller hur?
Ja, excentriker kanske det heter.
Jo, jag är inte ute efter ännu mer excentriker poäng. Nej, jag kanske inte skulle ta dem. Hur är det med er två?
Ja, alltså, jag började tänka på de här, var det Kanye som hade de här stora röda stövlarna, de här Hebrew Brantley-inspirerade, minns ni dem?
Big Red Boots då?
Ja.
Just det, jag hade också det, alltså det, eller jag tänkte på en annan stövla, för det har varit mycket rörelse. Det finns ett konstkollektiv som heter MSCHF.
Det är de jag tänker på.
En Astro Boy heter de, Astro Boy stövlarna.
Ja.
Det är också från en, det är också från en tecknad serie.
Ja, precis. Ja, just det. Det är Astro Boy. Ja.
Men bara själva idén att gå omkring med sådana här, det är det här vad jag menar, att det har skett en slags infantilisering av vårt garderob.
Ja.
Och det finns ett ord för det här fenomenet också, det kallas för kidcore.
Kidcore.
Det finns vissa pedofila undertoner det här, men det är inte riktigt det som det handlar om. Utan det är mer att man bygger en slags nostalgisk hyllning till barndomen, och då, framförallt då estetik från 90-talet och tidigt 2000-tal.
Mm.
Och kidcore-estetiken går ut på att man använder många slanka färger som klarrött, starkt gult, neonfärger. Det är lite som när man öppnar en låda med färgkritor på lågstadiet. Plaggen har också ofta tryck från amerikanska tecknade serier som Sesame Street, Care Bears, Disney. Eller nu när man är i Finland då, så kanske man hade mumifigurer. Eller man har kanske mumifigurer. Och det är alltså de här klassiska också. Som smileys, regnbågar, små mån, blommor. Och materialen är då också inspirerade från dagens världen. Det är mjuk flis, det är frotté, det är broderade märken.
Jo, och det är juicy, så när det ska stå juicy på rumpan. Det är det mode som vi hade för 20 år sedan, tillbaks. Och då hade man, jag gick med såna kläder just då, med sådana tv-serietryck på det där, en skjortor och sånt.
Men grejen är väl här att nostalgi, där är en twist på nostalgi där man går tillbaka i ålder också. Alltså det här är ju, vi har ju haft 90-talets och 00-talets vuxenmode ett tag. Men vi som var barn på 90-talet och 00-talet klädde oss inte så. Alltså vi hade just såna sockerplast och långkalsonger och en klar röd tepajta liksom. Som barn har. Så det låter ju som en version av retro där man också kommer ihåg sin egen barndom. Typ.
Mm,
jo, men man får inte glömma bort att det här alltså kidcore är ju alltså vuxna människor som klär sig som barn.
Ja, men är det vuxna människor som klär sig som när de var barn? Eller bara sån, inspirerat av just, som du säger, whatever, Teletubbies eller Care Bears? Man minns tillbaka till sin barn-tv liksom.
Ja. Och Lego-tofflan är inte Crocs första flört med den här kategorin. Innan man har ju kunnat köpa Jibbits. Det blir rätt små figurer som man kan fästa i tofflorna.
Ja.
Och vissa går omkring med som det ser ut som att de har hela leksakslådan på fötterna. vad har du för andra sådana här favoritplagg från kidcore om ni tänker efter?
Jag tänker på overallen. Alltså hängslabyxor eller för den delen, jag har ju varit i Köpenhamn nu i början av året, så alltså utomhushalaren kan man ju se där.
Den är snygg faktiskt. Pilotvarianten är snygg.
Ja.
Den som piloter har på sig när de åker sina flygplan, stridsflygplan. Men studenthalaren är ju inte snygg alltså.
Nej.
Bilmekanikerhalaren, ja.
Det hade jag senast igår på. Men den sitter, min rumpa ser lite bred ut.
Den juicy.
Ja, men jag får sluta tjafsa de där jävla rumporna.
Ja.
Den duger väl att sitta på i alla fall.
Ja, ja.
Nej, men alltså sådana halare som är värderade också, kan man ju se. Som man hade när man var liten. Ett varmt plagg.
Aj, på vuxna då?
Ja.
Mm-hmm. Alltså, det skulle jag tycka om. Vet ni vad jag skulle på riktigt tycka om? Vi har blivit lite ännu mer klumpig här på sistone. Jag skulle vilja ha en cykelhjälm konstant på huvudet.
Ja.
Kanske någon klar färg som man ser. Där går Anne.
Den där Styrox blå, den där blåa som åtminstone jag hade då jag lärde mig cykla. Den ser inte ut som en vuxen cykelhjälm, utan det är en sån barnshjälm.
Men skulle det inte vara ganska avväpnande och sött?
Ja, lite coolt kanske. En subversion sådana där kidcore väl håller på med.
Det är ju redan ett mode. De som kör motorcykel har ju alltid på sig sina hjälmar. Och sen så är det ju också de som har narkolepsi måste ju också gå kring med hjälmar. Nåja, vad menar jag?
Förlåt att jag skrattar. Ja.
Oh. Ja. Det kan vara nästa reality show, eller hur?
Ja, verkligen.
Alltså ett gäng
vad menar jag då? Ja, ett gäng med narkolepsi. Som svimmar randomly. Vad menar jag i alla fall med infantilisering av garderoben? Mm. Tänk på för 100 år sedan så fick man en kostym på sin konfirmation och den skulle räcka liksom hela livet. Alla bröllop, dop och begravningar och jobbet. Man går till, som tjänsteman gick man till jobbet i kostym och hatt. Arbetarna hade sina egna plagg, men du kan ju vara säker på att en arbetare i Tammerfors för 100 år sedan hade inte på sig en Hello Kitty-väska.
Nej.
Eller var inbakad i någon slags flis som en jättebebis. Så, och idag då så har det skett liksom, det informella har blivit det formella vad det gäller kläder. Folk springer omkring i sin pyjamas när man går på restaurang, när de flyger utomlands. Medelålders personer klär sig i hängiga jeans och hoodies. Man köper dyra sneakers som de också är otroligt barnsliga med klara färger och i värsta fall de är cardboardband. Tänk alltså att en 55-årig IT-konsult på Tieto kan man liksom inte förvänta sig att han ska kunna knyta sina egna skor, eller hur?
Men om man är 70 och har gikt, så då är det ju okej, tycker jag.
Ja, men jag kommer till den också, gikt och det, det här har jag inte tänkt på, men jag var på en second hand butik och hittade ett par väldigt snygga stövlar som hette Diabetico, och de var väldigt sköna. Och sen förstod jag då att det här var ju tyska specialstövlar för folk som har diabetes och har jättesvullna fötter. Men det var snygg i alla fall. Ja, det fortsätter ju också med att folk har på sig sina sportkläder utanför gymmet. Särskilt kvinnor springer kring gärna med sin stora rosa vattenflaska som är en liten nappflaska.
Sån har jag.
Så
gör jag.
Och när man är så van att se dem, så om man tar ett steg tillbaka så kanske man tänker på att de faktiskt ser ut som dagisbarn som har precis tagit av sig overallen och bara understället på sig. Och jag är själv offer för den här trenden eftersom jag älskar min keps. Jag går aldrig hemifrån utan den.
Har den som propeller?
Nej, jag hänger propeller som Karlsson på taket.
Fint.
Men jag har funderat på att ha, men jag tror att det inte riktigt kommer att få heller. Kanske om man har par Lego Crocs och propellerhatt. Jag vet inte hur, om jag skulle dyka upp så med mina liksom, intervjuer med ministrar, om de skulle ta mig på allvar.
Om det ska knyta ihop luckan kanske. Det ska se enhetligt ut och sådär.
Jo, men det finns ju de som har på något sätt gjort en karriär av det som Andrew, vad heter han?
Andre 3000, ja, precis. Dåren från Outcast.
Ja, men jag har inte på mig min keps bakåtvänd. Där går min gräns. Jag är alldeles för mycket arabgubbe för det. Dessutom tycker jag, och det här är också den här infantiliseringen. En vuxen kar har bara shorts på badstranden eller när han motionerar. Jag tål inte att gå med shorts på stan. Jag vet inte vad ni känner.
Det var en ganska hård gräns att dra på en varm sommardag, tänker jag.
Eller hur? Men när man tar det här steget tillbaka så ser man ju ut som en liksom en dagisbarn på rymmen, helt enkelt.
Jag tror,
vem glömde låsa grinden?
Det tror jag, jag tror du inte kommer få mycket medhåll om att alltså shorts, folk kommer vilja försvara att ha shorts på i vardagen nog.
Ja, ni som inte håller med mig då och älskar era shorts, skriv in till Ylle. Anne. I vilket fall då? Men jag tänker så här att om yngre generationer som Gen Z och Millennials då tyckte att kidcore är snyggt och medelålders personer, de klär sig som ungdomar, så har då de som är äldre än oss, boomergenerationen, de har liksom gått helt vidare och klär sig som bebisar. Där det bara shorts, det är solskyddshattar, det är cardboardband. Det har blivit en slags Benjamin Button-effekt på modet. Ju äldre man blir, desto yngre klär man sig. Och till slut då så liksom man har gått från sparkdräkt och blöja och man slutar sina dagar i blöja. Men då, till min eminenta analys av det här, för vi vill ju alltid ha en sån i sällskapet. Varför klär vi oss som barn? Och då tänker jag att kidcores kanske fungerar som en form av eskapism. Genom att klä sig barnsligt så försöker vuxna människor återknyta då till en tid som upplevdes som tryggare, enklare och fri från vuxenlivets alla besvärliga ansvar. Och som barn behöver man ju inte bekymra sig över jobbkarriär och betala skatt och följa med nyhetsflödet med alla dödade människor i Gaza eller i Ukraina. Det blir alltså som en sorts snuttefilt i klädform. Du behöver ingen nallebjörn att krama när du själv är klädd som en nallebjörn. Alla negativa budskap faller bort när man själv bär en t-shirt med en smiley-figur. Don't worry, be happy. Så istället för att klä sig för att imponera på cheferna, på kollegorna eller på den senaste dejten, så klär man sig för att trösta sitt inre barn och frigöra lite välbehövligt dopamin genom färg och lekfullhet. Och det finns dessutom till och med här ännu en kategori, en modegenre som heter dopamin dressing, som man då ser sina kläder och sitt mode som en form av lyckopiller och ett sätt att aktivt påverka sitt humör. Klär du dig på ett glatt sätt så kanske du också blir glad.
Oh.
Och jag tror också att Kidcore signalerar på något sätt så här: ställ inga krav på mig. Det är precis som att vi allihopa då har drabbats av någon slags kollektivt Peter Pan syndrom. Förr i tiden så var ju kravet att man skulle bli så fort som möjligt vuxen, men idag vill ingen ta ansvar, ingen vill bli vuxen. Men i vilket fall då, så kan man ju tänka sig att om man är lite snällare än vad jag är, så kan man ju också tänka sig att bära barnsliga plagg som Lego Crocs till jobbet inte är en flykt från verkligheten, utan mer ett sätt att förhålla sig till den på sina egna villkor.
Mm.
Så nu vet ni i alla fall, Muminmuggar, Angry Birds tröja och Jockerit Keps bakvänd. Även i Finland så kör man stenhårt på Kidcore.
Jag sätter nu in en beställning på den där skorna.
Och man borde skaffa en sån stor snurrig slickepinne.
Vet ni, jag har för tillfälle en enorm sån, jag ser ut som en nallebjörn faktiskt, slår det mig nu. Den sån enorm päls. Alltså den ser ut som en, den är inte sån en fancy päls, utan som en nallebjörnspäls.
Ja.
Och den är så gosig.
Du klär dig som en furry.
I princip, ja. Men folk blir glada när de ser mig, tror jag.
Mm.
Eller så blir de bara äcklade. Någon dera. Men det väcker en reaktion och jag är nöjd.
Det senaste plagget jag köpte var en stor fleecetröja med sån vargar på. Och jag tänkte att det var... Alltså, av någon orsak så tänkte jag att det där var trendigt. Och det är väl trendigt. Men jag har tänkt på det nu när du har pratat, Peter. Att det där är ju alltså ett barns tröja.
Ja, eller de som går på alla de här typ Jokkmokk-marknader. Där kan man köpa de här varggrejerna. Det är kitschigt. Jag måste erkänna att jag också är lite svag för den här vargestetiken. Men visst.
Det är så fult att det är snyggt.
Det är ett barnslängtan.
Hej, tack. Vi går vidare på samma spår i princip. Eller nej, inte vet jag. Men sumobrottning. Tänker två gigantiska män kliver in i en ring, dojon, och de här är rikishi, och det betyder ordagrant stark man. Mm. Och de visar mycket hud, eftersom det enda de har på sig är långa, långa tygstycken som har virats mellan benen och runt den breda magen. Och det är helt omöjligt att inte genast samma sekund förstå att det här är två sumobrottare som vi har framför oss. Så jag tänker att man hade ganska bra marknadsföringsteam redan för 1500 år sedan när sumon fick sin början.
Ja, igenkännligt.
Verkligen, det är väldigt svårt att missta sig på att vad det är frågan om.
Uh-huh.
Mitt stora, stora sumo-intresse, vi kan säga passion, så starta Anno Domini 2026.
I år, ja.
Så jag är ganska ny, det kan hända att ni två har mer erfarenhet av sumo. Hur är det med er? Kanske ni till och med tränar sumo själv?
Jag vet inte var man skulle börja att ens hitta en sån dojo. Än mindre hur man skulle... Jag vet inte vart jag skulle styra kosan då. Arbis?
Arbis har inte just nu.
Nej.
Men det finns sumoförening i Finland, så det är bara att gå och träna.
Okay.
Ja, det finns i Helsingfors till exempel och runt om i landet också. Peter, vad är ditt förhållande till sumobrottning?
Jag inser att jag har praktiserat sumo hela mitt liv nu. För som barn så var både jag och min lillebror väldigt överviktiga. och vi slogs och brottades varje dag. Så det var ju, riktigt sumobrottning egentligen. Ja. Men det var ju också populärt. Jag hade Eurosport ett tag.
Ja.
Och där visade de ju sumomatcher. Så jag minns hur skönt det var att ligga bakis och titta på den där sumobrottningen. Jag har ju själv brottats också. Jag var tävlat och tränat i USA på fribrottning och wrestling.
Oh.
Så det är alltså collegebrottning.
Sumobrottning är ganska nära det här. Jag ska berätta sen regler och sånt. För nu är
jättegärna.
Så nära att själv det där han blir nu en sumodomare. Mitt intresse började när jag hörde om Aunishiki Arata i början av året. Och det här är en jätteung kille, han är 21 år och han flydde kriget i Ukraina 2022. Kom till Japan helt utan språkkunskaper i japanska. Han kunde prata sitt modersmål. Nu sägs det att han pratar flytande japanska och hon avancerar sällsynt snabbt inom sumon. Alltså det här är någonting vi aldrig har sett förut. Två andra sumobrottare har gått nästan lika snabbt framåt som han, men han har varit helt outstanding. Aunishiki Arata så vann i januari sin andra raka titel under nyårsturneringen i Tokyo. Och om han vinner nu i mars så kommer han att avancera till Yokozuna. Och det är sportens högsta rang. Och det här betyder att han skulle bli den första stormästaren från Europa. Kan ni fatta? Alltså det här är så stort och jag är så nervös för den 8 mars så börjar den här turneringen. Och turneringen på den här högsta nivån sker sex gånger i året. Mm. Varje turnering tar 15 dagar. Varje brottare tävlar en gång per dag. Mm. Och sen så räknar man i turneringens slut att vem som har vunnit. Och det finns väldigt, väldigt mycket så här stränga regler kring sumo. Eftersom den har skapats tillsammans med Shinto-religionen.
Mm.
Om ni undrar hur den skapades. Det var två gudar som fightades med varandra, brottades. Och det var någon som såg det här då. Och därifrån kom sumobrottningen. Och den som vann den här, av de här gudarna, sumobrottningen, blev sen gud över Japan.
Okej.
Okay. Fakta. Jag tänkte berätta lite nu, lite sumoregler och lite fakta. För att jag vet nu inte allt ännu, för att den här sporten har jag alltså följt med i några intensiva veckor. Men innan jag berättar då, det vad jag vet, så är det någonting, vad har ni för tankar om, eller har ni någon tanke om sumon, att så här är det?
En grej som dyker upp åt mig när vi tänker på en ukrainsk sumobrottare, att jag har tänkt att det är en väldigt exklusiv grupp, sumobrottarna. Min uppfattning är att det finns typ 20 i världen och de ska vara japaner och de ska vara tillhöra någon, att, för det har ju en vibe av religiös rit också. Att, jag tänker inte att det är en sån utbredd grej man bara kan delta i som boxning eller brottning, utan att man ska först...
Det har ju funnits, det var ju en amerikan som hette han Akeboro, som var nästan 2 meter lång, från Hawaii,
jo.
Som var han var så enorm, alltså han vägde kanske 400 kilo och han var inte snabb, men han var så stor. Jag tror att han också blev Yokozuna. Han dog nog ganska nyligen, tror jag, någon hälsoproblem. Han gick ju över sen till MMA också, men han var helt värdelös där när han skulle fightas och slåss. Och sen så har ju också brottningen i stor också Mongoliet, om jag minns rätt, och mongolerna har ju också dominerat sumo.
Jo, de har stormästare, och det är faktiskt så att det är lite kontroversiellt det här med utlänningar och sumo. Mm. Och varje stall har max en utlänning i sitt stall. Mm. Och det är också så där att det finns olika råd som godkänner de här, och många äldre generationen har kanske lite vänt sig mot sumon, för de tycker på grund av just det här utlänningarna, det är en stor sak.
Mm.
Medan de yngre tycker att det borde få komma ännu fler, så att det blir på riktigt en tävling i världsklass, att du alltid har de bästa någonsin. Men ja, det där är en stor grej faktiskt, okay. Som det debatteras om och kommer att göra säkert alltid. Men det här med vikten är intressant, alltså man behöver inte väga jättemycket, men ju mer du väger, så kan du ha ju vissa fördelar, men till exempel den här Aunishiki, så han väger bara 140 kilo, och det räknas som ganska lite. Reglerna är alltså sådana, jag älskar de här reglerna, för det är som så lätt, alltså hur ska jag säga, enkla regler att jag förstår dem, jag älskar det. Allt bygger sig runt en ring, eller då gör som är 4,55 i diameter, och den består av sand.
Mm.
Och så kommer de här två brottarna in i ringen, och när båda har händerna ner i marken så börjar matchen. Och matchen går ut på att få den andra ut ur ringen eller få den andra att röra marken med något annat än foten. Det här är alla regler. Okej, det finns ännu det. Att du får inte sticka ut ögonen på den andra. Du får inte sparka på smalbenen. Och du får inte slå med knuten näve. Men du får slå med öppen näve. Du får göra allt möjligt. Alltså allt annat får du göra.
Man får knipa i bröstvårtan
jo,
och sånt.
Jo, allt det går.
Okay.
Och de här matcherna är ofta över på några sekunder. Oftast nog alltid under en minut. Mm. Och det är alltså råstyrka. Tänk att två tjurar som kolliderar. Och om du är jätte det där stor så är det ju svårt att rubba. Men sen kan du också vara snabb och ha bra teknik och vinna och komma ganska långt med att vara liksom lite lättare. Sen har man på sådana där traditionella sidenbälten. Mawashi som består av 9 meter långt och 80 cm brett sidenskynke som lindas först mellan benen och sen runt massen. Och det här sidenskynket tvättas aldrig. För att det skulle försvaga tyget och så skulle det ju bli rent. Nej, utan man tänker att man ska tvätta bort en del av styrkan som har samlats medan man har tränat. Och sen har man håret uppe en sån här spänd knut på huvudet.
Ja.
Och man har långa ceremonier innan varje match. Det är ju egentligen ganska bra eftersom matcherna är så otroligt korta. Så att man bygger upp delvis spänning med de här religiösa betydelser. De här allt som finns i den här riten. Man kastar salt för att rensa ringen.
Ja.
Deltagarna hälsar på varandra att göra rörelser mot varandra samtidigt. Och min favoritrörelse som jag nu tränar hela året, som jag älskar så mycket, heter Shiko. Och det är ett slags stående spagat. Att först så står du liksom lite på huk och sen lyfter du ena benet mot himlen. Så din överkropp kommer parallellt med marken i sidled. Om ni tänker på en pojkhund som kissar.
Ja.
Som får benet riktigt högt ut. Och det ser så imponerande ut när en flera hundra kilos bjässe faktiskt kan vara i stående spagat.
Ja.
Det ser lätt ut eftersom de tränar det här timme ut och timme in. Mm. Men jag kan ju inte göra det. Jag har försökt göra det många gånger. Det går inte.
Och är det så de planterar fötterna då? Så de först lyfter upp ena och boom.
Jo,
sen andra,
jo.
Boom. Och så är de redo liksom.
Och det finns en Netflix-serie som jag älskar. Den heter Sanctuary. Den är en fiktion. Den är helt galen. Den är en japansk som handlar om ett sumostall. Och där diskuteras det jättemycket. Varför måste man i flera timmar träna just den här rörelsen? Att skulle det inte vara smartare att träna teknik eller någonting annat? Mm. Men det är en tradition och det hör till religionen. Och du kan inte fly den där. Och det skapar ju stamina att hålla på med någonting som kanske känns meningslöst. Mm. Och det är ju inte meningslöst. För att du lär dig också, när du stampar hårt i marken med dina 400 kilo så lär du dig också, det gör något kroppen. Du lär dig falla och stabilisera kroppen på många olika sätt. Så den övningen är jag hemskt fascinerad av.
Och något slags orrspel kanske, att man visar styrka mot motståndaren. Och man sådär ja.
Det ser stiligt ut och det är massiv rörelse.
Ja.
Och de här sumobrottarna är ju alltså de som det går bra för, extrema atleter. De tränar 6 dagar i veckan, 4, 5, 6, 7 timmar ibland. Mm. Så äter de 2 gånger per dag, lunch och middag och upp till 10 000 kalorier. Och det ungefär 4 gånger mer än vad man kan tänka att en vanlig man skulle behöva.
Mm.
Och det är så jättehårt och inrutat liv och beräknad livslängd för en sumobrottare är 60 år. Och
oj.
På sätt och vis är det ganska länge, men på sätt och vis om du jämför med en vanlig japansk man så är det över 80 år.
Mm.
Så man kan ju tänka att de inte dör liksom mera i hjärtattack och så här, så 60 år är ändå någonting.
Men jag tänker det som är coolt är ju att de är ju superstjärnor de här killarna. De gifter sig ofta med fotomodeller och alla känner till dem. När de kommer någonstans så är det ett jättestort uppbåd av folk som vill ta bilder på dem.
Sådana så quarterbacks.
Ja, precis. De är som quarterbacks. Men det är en hel kultur kring sumobrottning också. På tal om det här med body shaming i Tyra Banks så skulle ju, här funkar det åt precis andra hållet.
Och jag måste säga att jag tycker att det är lite fräscht. Alltså de är superstjärnor. Som du sa, de har fotomodeller och de är som sexgudar. Och jag tycker på något sätt att det inte det är ju sunt förstås kanske att väga 400 kilo och idrotta jättehårt, men det är ändå något befriande. Alltså, och jag tänker att det skulle så passa in, kanske lite som ett fuck you till den här smalhetsen också. Ja. Alltså, men orsaken varför den trendar nu, alltså det har varit en liten svacka, och orsaken är den som du sa, alltså Peter, du sa att de har varit sådana superstjärnor, och kring det så har det ofta följt också skandaler. Det har varit misshandel och konstigheter och fylleri, slagsmål och sånt. Och de ska leva ganska sådär ett anständigt och fint liv och får inte bete sig på det sättet som de har gjort, många av de här Simons superkändisar. Och sen har vi den här kontroversen mellan äldre som vill ha traditionerna och de yngre som vill att till exempel kvinnor ska få tävla Simon. Det är strängt förbjudet för en kvinna att träda in i ringen. I Japan tränar kvinnor sumo. På universiteten så har man ofta klubbar där kvinnor kan träna sumo, men du får inte träna på högsta nivån, tävla på högsta nivån. Mm. Och de yngre vill ju att kvinnorna ska få träna också. Det här nästan också blivit som en symbol i den här jämställdhetsdebatten i Japan, att kvinnor måste få vara i ringen. Så sumon har haft det kanske lite svårt, men man ser ett uppsving just nu. Och jag tror alltså delvis i Japan, det var jag läser, men också i Europa och USA. Därför för att TikTok har fattat tycker för den här sporten. Mm. Den är som så jättebra för TikTok. Den är kort och snabb och visuell.
Och egen, unik.
Ja, den är lite en freak-faktor kanske. Ja. Det är någonting som är helt, något helt annat. Så den är jätte TikTok-vänlig. Och sen så, den här Sanctuary-tv-serien som finns på Netflix, så den kom 2023 och den har också gjort någonting för det här sumo-intresse. Mm. Den är helt galen, den där serien. Alltså man vet aldrig vad som ska hända till näst, och ibland är den riktigt bra och ibland är den riktigt dålig. Och jag älskar det, du vet aldrig vad du får. Jag rekommenderar. Mm. Så, ja.
Hur känner du inför att du aldrig kommer få tävla?
No.
Du med ditt intresse?
Jag skulle nog säkert få tävla, jag får bara inte tävla. Alltså det skulle kräva att jag skulle flytta till Japan och in till ett stall. Alltså jag skulle inte ha det i mig att leva det livet.
Nej, okay.
Men jag får ju nog tävla på hobbynivå. Och jag har faktiskt sökt upp nu vissa, alltså kolla att det finns, jag kan tävla och träna i Finland.
Okej. Okay.
Och jag är lite intresserad, jag berättade det här till min mamma, så sa hon att men du har ju alltid älskat sånt där. Och så sa jag, vadå? För mig är det sumobrottning, det har alltid varit källsord. Vet du, någon är fet och du är den som är en sumobrottare. Mm-hmm. Men så det var också sånt som man kunde ropa till varandra då förr i tiden, att du är din sumobrottare. Men nu tänker jag ta tillbaks. Jag tänker hitta min inre sumo och stå för den. Nej, men jag har alltid tyckt om att brottas och slåss och sånt. Så, men vi kallar ju inte det för sumobrottning när jag var liten. Men det där, jag är nog jätteintresserad. Och nu, det finns inga biljetter mer till den här nästa Hashubaro som det heter. Mm. Nej, Harubasho. Mm-hmm. Jag ville säga det så där coolt som att jag skulle vara inne i Japans.
Jag förstår.
Så nästa stora turnering 8 mars till 22/3. Det finns inga biljetter och det har varit flera år som det har gått helt lätt att få de där biljetterna. Nu är det omöjligt att fara till Tokyo och titta på det här live. Så jag får titta via YouTube och se om jag hittar några tv-kanaler. Och jag kan faktiskt tänka mig ett liv där jag vägrar att följa sumon, för att det är någon som det finns så mycket.
Ja.
Vilken landsdel i Finland tror ni skulle vara bäst på sumobrottning?
Karelen.
Ja, det...
jag tänker spontant. De har ju alltid såna här hjärt- och kärlsjukdomar där, eller hur?
Peter!
Det finns en slags tjockisgen.
Nej, men Peter!
Jo, det stämmer nog, va? Att de alltid är så där lite...
starka, tänker jag.
Ja. Men... samtidigt kan man tänka sig att har man liksom den här arbetarklassmentaliteten som är Tammerfors, kanske man har någonting att bevisa. Jag vet inte.
Men alltså, om vi talar helt allvarligt, så tycker jag att det är jättebra att man kan se att man kan träna och vara tjock samtidigt, men du behöver inte vara smal och träna. Vet ni, man tänker att man behöver inte koppla ihop de här. Och faktiskt så kollar jag det här med deras livslängd, för jag började sen undra att hur kan de bli... Alltså 60 år tyckte jag var lite gammalt, om du tänker vad du måste utsätta kroppen för, ja, om du väger 400 kilo. Det är så att när du tränar så utsöndras det ett hormon som heter adiponektin.
Oh, fan.
Som gör att fettet sätter sig under huden och inte runt organen, som är skadligt för hälsan.
Precis, det är därför det kan vara farligt att vara överviktig då, för att det skulle sätta sig fett runt organen.
Ja.
Men de tränar så mycket att det sätter sig i huden.
Ja, ja. inte spännande?
Det är spännande.
Så jag tänker, om någon känner sig lite överviktig idag, så man kan träna och kanske... Alltså jag är inte alls någon ironisk eller sådär att jag skrattat det här, utan man kan träna sumobrottning till exempel.
Mm.
Alltså jag är imponerad av de här atleterna. Wow!
Ja, och man kan vara en superstar också.
Jo.
Och vara...
Men man får inte vara rädd för det här med svett och kroppslukt. Eftersom man liksom gnuggar sig själv mot en främmande människas nakna kropp.
Mm. Jag tänker hur de måste lukta illa. När de aldrig tvättar de där blöjorna.
Nej.
Ja. På tal om att uppleva någonting analogt och mänskligt. Och att det kan finnas en dragning till det också. Att alltså, om man är trött på en digital tid med... tveksam sanning överhuvudtaget på internet, så tar man sig till ett ställe som heter en dojo, och där finns det en sandgrop och där finns två nakna män och de rör varandra och de stinker från könet. Det är ju sant i alla fall. Den här mänskligheten finns tydligt i
Det låter som min senaste utekväll i Helsingfors.
Och det låter som min senaste teaterföreställning.
Det är sant. Och det här låter som mitt nya intresse. Jag är så på väg nu till Japan. Jag blev riktigt intresserad.
Nice.
Vi hörs igen nästa vecka. Så tack till Joel Forsbacka.
Tusen tack.
Och tack till Peter Alfakir.
Många tack.
Och jag heter Anni Hietanen. Det här var Sällskapet. Hej då!
Moi då!